الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. Vi fortsätter idag att läsa från boken Juz fihi al-kalamu ala hadith yatba' al-mayyit thalath. Där Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah går igenom hadithen om de tre som följer människan till graven. Och vi nämnde ju hadithen i förra lektionen där profeten Muhammad alayhi salatu wassalam sa att tre saker följer människan till graven. Två går tillbaka och en stannar kvar. Hans familj, pengar och gärningar. Hans familj och pengar lämnar honom och kvar är hans gärningar. Vi talade förra lektionen om den första punkten, att det här med familjen som följer med till graven och sedan lämnar personen. Och vi nämnde där att det finns de som lämnar bra familjemedlemmar efter sig och de som lämnar dåliga familjemedlemmar efter sig. De som lämnar bra familjemedlemmar som kommer att gynna dem när de ligger i graven kommer att göra dua för dem. Som profeten alayhi salatu wassalam sa att om människan dör idha mat ibn Adam inqata amaluhu illa min thalath. Om människan dör så slutar hans gärningar att öka förutom från tre. Vilka tre? Han sa sadaqa jariya, en sadaqa som är kontinuerlig, eller kunskap som han lämnar efter sig som folk tar nytta av, eller ett rättfärdigt barn som gör dua för honom. Så här finner vi den goda familjen, frun och barnen som gör dua för den avlidna. Och vi kommer idag gå igenom de två sista nämnda i hadithen. Den andra som profeten alaihi salatu wassalam nämnde i hadithen är al-mal, personens egendom. Mal översätts oftast till pengar, eller hur? Man säger jag har mal. Men mal på arabiska betyder egentligen mycket mer än så. Det betyder egendom. Till exempel du har en bil, det är mal. Du har en mobiltelefon, det är mal. Du har guld, du har silver, du har en häst, du har ett hus. Allt det här är mal. Taib, egendom. Och egendomen kommer att lämna personen. Den kommer inte att följa med personen in i graven. Han säger här, Imam Ibn Rajab al-Hanbali, han säger att pengarna kommer att lämna honom, eller al-mal, vi kan översätta det till pengar, och då förstår ni att vi menar allt som har liksom värde som man äger. Att pengarna kommer att lämna honom och inte följa med honom i graven. Och vissa namn, lärda nämner här, att då en person dör kommer han inte ta nytta av sina pengar efter hans död. Illa bima kana qaddamahu bayna yaday. Förutom de pengar som han investerade i detta liv. Som han gav till goda ändamål. Fa innahu yuqaddam alayhi wa huwa dakhilun fi 'amalihi alladhi yusahibuhu fi qabrihi. För att om han gav pengar i goda ändamål, i välgörenhet, i sadaqa, så kommer dessa pengar att följa med honom in i graven i form av goda gärningar. Och de faller in under den sista vi kommer att nämna idag. Att det som lämnar personen är hans familj och hans pengar. Och det enda som är kvar är hans gärningar. Men om han investerade dessa pengar väl i sadaqa, välgörenhet, att bygga moskéer, i al-waqf, goda ändamål, så kommer det att följa med honom in i graven. Och det är det som författaren kommer att tala om. Och han säger att de pengar man lämnar efter sig, de är till ens waratha, ens arvtagare, och ingenting som man själv kommer att äga. وَإِنَّمَا كَانَ خَازِنًا لِوَرَثَتِهِ. Och personen var bara en förvaltare eller en väktare av pengarna som hans arvtagare ska få. Egentligen när man samlar pengar i det här livet och sen dör, så har man ju pengar som då ska ärvas. Eller hur? Som Allah har nämnt i Koranen, att pengarna ska gå i arv. Som Allah har nämnt i surat An-Nisa, så går pengarna så som Allah Azzawajal har fördelat dem. Så dessa pengar tar du inte med dig i graven. Utan vad var du för någonting? Du var en förvaltare. Du var en person som bevarade dessa pengar till dina arvtagare, som de då skulle ta efter dig. Och därför nämns det i Sahih Muslim att profeten a.s. sa Yaqul ibn Adam, att människan säger mali mali, mina pengar, mina pengar. Och så sa han wa halaka ibn Adam illa min malika illa ma akalta fa aflayt. Och människa, är dina pengar annat än vad du ätit och gjort dig av med? Aw labista fa ablayt, eller vad du har klätt dig med, du har köpt kläder och slitit ut dem. Aw tasaddaqta fa amdayt, eller sadaqa som finns kvar. Så här nämner profeten a.s. att människan säger, eller generellt, mali, mali, mina pengar, mina pengar. Och här finns det en ishara som ulema nämner, i att han är väldigt mån eller girig om att det är hans pengar. Men egentligen, de pengar vi har är ett lån från Allah subhanahu wa ta'ala. Det är Allahs pengar som vi har. Vi ska förvalta och spendera Allahs pengar. Det är inte en mulk kamil. Det är inte 100% dina pengar. Du har fått dessa pengar av Allah. Din lön, ditt hus, din lägenhet, din bil. Men i slutändan, Allah är den som äger allt. Du har bara lånat de här sakerna. För att Allah ska testa dig hur du kommer att förvalta dem i detta liv. Så när du säger mali, mali, mina pengar, redan där finns det ett fel. Nej, de är dina, delvis, men inte 100%. Okej? Och vad händer då med dina pengar? Han så sa profeten a.s. dina pengar är antingen någonting du köpt mat för och ätit upp. Eller du köpt kläder för och klätt dig och kläderna blir slitna. Eller pengar som du har gett i välgörande ändamål som finns kvar. Genom dem kommer att ge belöning som följer med dig in i graven och följer med dig fram till domedagen. Och också i Sahih Bukhari så sa profeten a.s. Ayyukum mal warithuhu ahabba ilayhi min malihi. Vem av er föredrar de pengarna som han ger i arv framför de pengarna han har i handen? Och då så sa sahaba att ingen person föredrar de pengarna han kommer att lämna efter sig. Alla tycker om de pengarna som man kan förvalta, som man kan ta hand om, som man kan spendera. Och då så sa profeten a.s. فَإِنَّ مَالُهُ مَا قَدَّمَ وَمَال وَارِفِهِ مَا أَخَّرَ. Att egentligen så är de pengarna som är hans, de han spenderat. Och de pengarna som han blir av med och inte får se, det är de som han lämnar efter sig i arv. Och här blir det lite djupt, lite så här, man måste tänka lite här vad författaren talar om. Han talar här om att du i det här livet får en summa pengar. Eller hur? Från att du är barn tills du dör. Du kommer tjäna pengar, du kommer göra det av med pengar. Vilka pengar är det egentligen i slutändan som du har kvar? Aya Shabab. De som man har gett i goda ändamål. Det är inte de du har på banken. De du har på banken, du lämnar dem när du lämnar dunya, eller hur? Men de som du ger i sadaqa, det är de du har kvar. Och därför en gång, som det berättas i en autentisk hadith, hadith Aisha radiyallahu anha, så sa de att de slaktade ett lamm. Och Aisha radiyallahu anha gav iväg allting. Illa katifi. Förutom framdelen på lammet, en axel. Och då så säger profeten a.s. hur mycket har vi kvar av lammet? Och då så sa Aisha, katif, vi har bara kvar den axeln på lammet, framdelen. Och då så sa profeten a.s. la, vi har kvar allting förutom katif. Allting som du gav i sadaqa, typ 80% av lammet, det är det som finns kvar. Det vi äter upp, det är borta. Hänger ni med? Så det vi ger för Allah azza wa jalla skull, det är det som finns kvar. Och vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَا أَنْفَقْتُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. Vad ni än ger för Allahs skull, så kommer Allah att ersätta. Vad ni än ger för Allahs skull, så kommer Allah att ersätta. I detta liv och i nästa liv. Ibn Adam, anfiq, anfiq alik. Profeten a.s. sa, människa skänk och jag kommer att ge till dig. Så när du ger sadaqa, du får tillbaka. I detta liv och i nästa liv. Och i nästa liv ännu bättre. Profeten a.s. sa att om en person ger från en sadaqa som är tajib, som är god, en halal. Wa la yaqbal Allah illa tajib. Och Allah accepterar bara det som är halal. Så kommer Allah att ta emot den med sin höger hand. Och han kommer att låta den växa hos honom tills den blir stor som ett berg. På samma sätt som ni har ett litet föl och ni låter det växa till ett stort djur. Så kommer Allah låta en liten sadaqa växa till det blir som ett berg på domedagen. Mashallah. Så när vi ger sadaqa, det är en investering. Det är det som finns kvar hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nämner här lite vackra uttalanden. Det berättas, han säger här, فَلَا يَنْتَفِعُ الْعَبْدُ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِمَا قَدَّمَهُ لِنَفْسِهِ. Att du i slutändan kommer inte ha nytta av dina pengar förutom de som du spenderade för Allahs skull. وَأَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَأَمَّا مَا أَكَلَهُ وَلَبِسَهُ فَإِنَّهُ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ. Men det som han åt och klädde sig med är varken för eller mot honom. Illa en yakuna fihi niyatun saliha. Förutom om man hade en god avsikt. Wa qila bal yuthabu alayhi mutlaqa. Och det sägs att han får belöning för det generellt. Här talar författaren om en annan viktig sak. Och det är, vi nämnde att de pengarna du köper upp och du köper kläder för, alltså de är borta, eller hur? Men det nämns här att vissa är på åsikten att om du har en god avsikt i att köpa mat, att äta mat, så kan du få belöning. Och det får du. Det här finns ingen ikhtilaf. Genom du äter för att få styrka att dyrka Allah, då får du belöning, eller hur? Du äter suhoor i Ramadan för att kunna fasta hela dagen, du får belöning för den maten du äter. Och profeten a.s. sa också i hadithen att varje mat du stoppar i din familjs mun är sadaqa. När du går och handlar på Ica eller Willis, om du har en rätt nia, du får inshallah belöning för sadaqa. Så länge det är halal, alhamdulillah. Och sen om du har en god avsikt, då får du ännu mer belöning. No. Och så säger han, فَأَمَّا مَا أَنْفَقَهُ فِي الْمَعَاصِ فَهُوَ عَلَيْهِ لَا لَهُ وَكَذَلِكَ مَا أَمْسَكَهُ وَلَمْ يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ مِنْهُ. Men de pengarna han spenderar på synd kommer vara emot honom och inte för honom. Och samma sak med de pengar som han inte ger Allahs rättighet i. De kommer att han att straffas för. Pengar kan användas på två sätt. Och därför så sa profeten a.s. att dina fötter kommer inte röra sig på domedagen tills du frågas fyra frågor. Och en av dessa frågor var an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu. Var har du fått dina pengar ifrån och hur har du spenderat dina pengar? Amin halal, amin haram. Har du fått dem på halal sätt och spenderat dem på halal sätt? Eller har du fått dem på haram sätt och spenderat dem på haram sätt? Hänger ni med? Så pengar som du tjänar kan spenderas på två sätt. Halal eller haram. Och om du spenderar pengarna på haram, då är det mot dig och inte för dig. Alltså det här finns inga olika åsikter här. Det är någonting du kommer att frågas om på domedagen. Och någonting som gör att du får synd om du spenderar pengarna på el-haram. Även om det är en krona, så är det haram. Och samma sak, pengar som du håller tillbaka från dina skyldigheter. Som till exempel zakat, som vi är skyldiga att betala om vi har sparade pengar som når taket, nisab, och det har gått ett helt år, då måste vi betala zakat. Och han säger författaren, om vi inte betalar zakat, så kommer dessa pengar att komma i skepnaden av en orm på domedagen, som kommer att jaga personen och sen bita personen och säga ana maluk, ana kanzuk, jag är din skatt, jag är dina pengar. Kommer jaga honom och bita honom i ansiktet. Nas'alallaha al-afwa wa al-afiya. Wa Allah huddas. Amin. Och så säger han, wa in kana al-maknuzu dhahaban aw fidda, ju'ila as-safa'ih fa uhmi 'alayha thumma kuwi biha jabinuhu wa jabhatuhu wa janbihi. Och om hans pengar som han inte betalar zakat på och sina rättigheter är guld och silver, då finns det ett annat straff. Och det är att Allah kommer på domedagen smälta detta guld och silver till plattor. Plattor som kommer värmas i helvetet och läggas på personens bröst och sidor och bränna personen, som Allah nämner i Koranen. Och varje gång de kylnar så kommer Allah värma dem igen. Och så kommer det fortsätta på domedagen, en dag som är 50 000 år lång. Allah musta'an. Så han säger här att den personen som då har förstått sig på detta ska ge fisabilillah från de pengar han tycker om. För det som han ger är det som han kommer att finna med sig. Det är det som han kommer att finna med sig. Och det han kommer att gynnas av i nästa liv. Ja, om du tycker om någonting, tycker om pengar, ditt hus eller någonting, och du ger det fisabilillah, då kommer dessa goda saker att följa med dig i nästa liv. Och om du inte ger någonting gott från det, så kommer du att lämna dem i detta liv. Och om du lämnar dem efter dig, så kommer någon annan att ärva dem istället för dig. Och han säger att en person som är snål och inte ger sadaqa och zakat, han ger till sina rättigheter, lämnar arv efter sig, eller hur? Och då får hans barn pengarna. En sån person kanske på domedagen ser sina pengar i någon annans vågskål och vara en belöning för honom. Men för honom blir de ett straff. För hans arvtagare blir de en orsak att gå in i paradiset, och för honom blir de en orsak att gå in i helvetet. Hänger ni med? Hur en person kan förvalta sina pengar fel i detta liv. Och han säger, فَالْعَاقِلْ هُوَ مَنْ قَدَّمَ مِنْ مَالِهِ مَا يُحِبُّهُ فَيَفُوزُ بِهِ فِي دَارِ الْإِقَامَةِ. Och den smarta personen är den som spenderar på sina pengar som han tycker om, vilket kommer att gynna honom i det nästa eviga livet. فَإِنَّ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا istashabahu ma'ahu, för den som tycker om någonting tar den saken med sig och lämnar den inte till någon annan, för då kommer han att ångra sig, då ånger inte gynnar. Och han nämner en hadith om detta som är mursal, alltså den är lite svag, men den är gärna hikma. Och där berättas det att en man sa, ya Rasulullah, ma li la uhibbul maut, ya Rasulullah, hur kommer det sig att jag inte tycker om döden? Och då säger profeten alaihissalam, laka mal, har du pengar? Och mannen säger na'am. Och då så säger profeten alaihissalam, faqaddimhu, yani spendera, ge sadaqa. Fa'inna qalb al-mar ma'a malihi, för en persons hjärta är med hans pengar. In qaddamahu ahabba an yalhaqa bihi, om han spenderar dem fi sabilillah, så kommer han vilja återförenas med sina pengar. وَإِنْ أَخَّرَهُ أَحَبَّ يَتَأَخَّرْ مَعَهُ, och om han inte, om han håller kvar sina pengar, kommer han vilja stanna kvar med sina pengar. Det här är orsaken till varför du är rädd för döden. Du håller fast för mycket i dunia. Du håller fast för mycket i dina pengar. Men om du ger dem fisa bilillah, så kommer du vilja återförenas med dem i nästa liv. Och där kommer du finna dem tusentals gånger fördubblade hos Allah subhanahu wa ta'ala i form av belöning. Och han berättar liknande att vissa konungar sa till Abu al-Hazim al-Zahid, ma bina nakrah al-maut. Eller vissa kungar sa, hur kommer det sig att vi hatar döden? Och då så sa denna vise man, lita'azimika ad-dunya, för att du högaktar denna dunya. Ja'alta ma laka bayna 'aynayk fa anta takrah firaquhu. Du har satt dina pengar framför dina ögon. Det är det enda du tänker på, och du därför du inte vill lämna dem. Wa law qaddamtahu li akhiratika la ahbabta al-luhuq bihi. Och om du istället hade spenderat dem till din akhira, så hade du viljat återförenas med dem. Yani liknande som den hadith vi nämnde. Och han nämner också Allahs uttalande: "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." I surat Ali Imran. Där Allah säger att ni kommer inte nå al-birr, fromhet, taqwa, sann iman, tills ni skänker och spenderar från det som ni tycker om. I islam ska man ge sadaqa, men inte bara vad som helst. Den bästa sadaqa är att du ger från det du tycker om, de saker som du håller kärt. Och det sägs i Asbab al-Nuzul, varför denna aya uppenbarades, eller när den uppenbarades i Al-Medina, så fanns det en av sahaba som heter Abu Talha radiyallahu anhu. Och Abu Talha, han ägde en daddelfarm, mazra, precis framför Masjid Nabawi, precis framför profetens moské, alaihissalam. Och det fanns palmträd med de godaste dadlar, och det fanns en birr, det fanns en brunn med gott vatten som profeten alaihissalam brukade dricka ifrån. Tayyib. Och kan ni tänka er det här guldläget, yani mitt i Medina, framför Masjid Nabawi. Och när Allah skickade ner den här versen, "Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun", så kommer han direkt till profeten alaihissalam och säger: "Ja Rasulullah, det finns ingenting jag älskar mera för mina pengar än Bayruha", yani den här trädgården med den här brunnen. "Och jag ger den för Allahs skull. Ja Rasulullah, ge den vart du vill. Yani vart den ger mest nytta, skänk den fisabilillah." Och då så säger profeten alaihissalam att "jag anser att du ska ge den till dina släktingar." Dina släktingar. Och då så säger i alla fall Abu Talha i hadithen. Han säger, Abu Talha väldigt vackert, så att han säger: "فَإِنَّمَا إِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بَرَّهَا وَدَخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ". Det är en sadaqa, jag önskar dess belöning och jag önskar att den investeras och sparas hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och då säger profeten alaihissalam: "Bakhin, dhaka malun rabih." Vilken vinnare du är, det här är en framgångsrik investering. Subhanahu. Så kolla här direkt, han ger bort. Tänk om någon äger den här marken här ute. Och sen man säger, vi behöver sadaqa, han säger khalas, fisa bilillah. Den är värd 10 miljoner. Bara fisa villiga chans. Jag vill ha Jannah. Det är enkelt att läsa om. Men det är svårt att sätta i praktiken. Eller hur? Vem skulle göra någonting sådant? Och det här är ett tecken på iman. Att man skänker från det man älskar. För att man vet att det som finns hos Allah är bättre. Och då har man nått en birr, fromhet. Och han berättar också här: "Kana Ibn Umar la yu'jibuhu shay min malihi illa qaddamahu lillah." Att allting som Abdullah bin Umar tyckte om gav han fi sabilillah. Allting han tyckte om gav han fi sabilillah. Och en gång red han på en kamel, en naqa, som han tyckte om. Och när han kände att "Wallah, jag älskar den här kamelen", gick han av kamelen och sa: "Den är fi sabilillah. Jag ger bort den fi sabilillah." Direkt han kände någon form av attachment till den här kamelen, fanns. Jag ger bort den fi sabilillah. Han nämner också att en man kom in till Abu Dharr radiyallahu anhu och började kolla runt i Abu Dharrs hus. "Faqala Abu Dharr, aina mata'uka?" "Ja Abu Dharr, vart är dina möbler? Huset är tomt typ. Var är dina ägodelar någonstans?" Och då så säger Abu Dharr: "Inna lana baytan nuwajjih ilayhi salih mata'ana." Vi har ett hus dit vi flyttat våra fina ägodelar. Vi har ett annat hus dit vi har flyttat våra andra eller goda ägodelar. Och då säger mannen: "Innahu la budda laka min mata'a." Du måste äga någonting. Du kan inte bara vara utan någonting. Och då så säger Abu Dharr: "Ma dumtu hahuna, qala inna sahib al-manzil la yad'ana fi." Att så länge vi är här så kommer hyresvärden att kasta ut oss. Ja, det kommer ändå. Vi inte längre kan stanna kvar. Yani Abu Dharr pratar här om dunya och akhira. Vad är hans investering, hans möbler, hans ägodelar? Ja, de är akhira. Men du måste ha någonting. Han säger: "Vi kommer bli utkastade från huset till slut." Ja. Yani sahib al-dar, hyresvärden, låter oss inte stanna. Yani Allah låter oss inte stanna på dunya. Yani vi måste flytta ut någon dag. Så ingen idé att köpa massa dyra möbler. Subhanallah, kolla vilken inställning sahaba hade radiyallahu anhum. Qala al-Hasan, bi'sa rafiqan ad-dirham wad-dinar. La yanfa'uka hatta yufariqannaka. Al-Hasan sa, vilka dåliga sällskap de är. Guld och silver, de gynnar dig bara när du lämnat dem. Eller de gynnar dig bara när du har spenderat dem fisabilillah. Vilket dåligt sällskap. Yani de är ingen nytta för dig tills du spenderat dem. وقيل لبعضهم جمع فلانا مالا قال هل جمع عمرا ينفقه فيه قالوا لا قال ما جمع شيئا. Och man sa också till en annan man, åh, kolla den här personen, han har samlat mycket, mycket pengar. Och då säger den här vise mannen, aha, har han också samlat på sig liv i vilket han kan spendera dessa pengar? Och då säger man, nej, det har han inte. Det är omöjligt att samla på sig liv. Och då så säger han, han har inte samlat på sig någonting alls. Allah måste. Men qaddama al-yawma shay'an qaddama 'alayhi ghadan. Den som spendera någonting idag för Allahs skull kommer att finna det imorgon. Wa man lam yuqaddim shay'an qaddama 'ala ghayri shay'in fa tala faqruhu fi dar al-iqama. Och den som inte spenderar någonting i detta liv kommer inte heller finna någonting i nästa liv som är det eviga livet. Allah musta'an. Och vissa av salaf sa, Ibn Adam, innama taskun yawm al-qiyama fi ma banayta وتنزل يوم أذن على ما نقلت في حياتك من متاعك. بسبب سلف صاعت ابن آدم منيخا. Du kommer att bo i den platsen du byggt. Du kommer i nästa liv att bo i den platsen du byggt i detta liv. Och du kommer att flytta till den platsen dit du flyttat dina ägodelar. Och det är också en viktig sak som vi måste reflektera över. Många av oss lägger vikt på att bygga i det här livet. Bygga, investera, plugga. Vilket är bra. Säg inte att det är halal eller haram. Det är jättebra, mashallah. Men många glömmer bort det riktiga hemmet. Och det är nästa hem. Var har vi byggt till al-akhira? Vad har vi investerat till nästa liv? Paradiset. Wallahu musta'an. Nej. Han säger också att man kharaja ila safarin min asfar ad-dunya bighayri zad nadima haythu yahtaju ila zad fala yanfa'u nadam wa rubbama halak fa kayfa biman rahil ila safar al-akhira ma'a tulihi wa mashaqqatihi bighayri zad. Han säger här att en person som ger sig ut på en resa i dunya, ska resa någonstans utan zad. Och zad betyder det man har med sig på en resa. Vet förr i tiden, du ska ta din kamel eller din häst och du ska resa genom öknen eller du ska resa ett långt avstånd. Det är inte som idag, du reser, du går och köper någonting på Arlanda, du köper någonting på affären. Nej, det var andra tider. Det du har, det är det du har med dig. Och speciellt under ökenklimat och sånt. Och zad är en provision eller vad man kan säga. Det man har med sig under resan. Man säger en person som ger sig ut på en resa utan att ha med sig zad kommer att ångra sig när ånger inte längre gynnar. Och kanske till och med kommer det han att gå under. Han kommer dö för att han inte hade med sig någonting att äta och dricka. Och vad ska vi då säga om en person som reser mot paradiset utan bagage? Eller utan någonting med sig? Hänger ni med? Om du ska resa genom öknen 2 veckor. Och du reser ut i öknen utan någonting alls. Då är du inte smart, eller hur? Och du kommer dö någonstans där mitt ute i öknen. Du kommer inte fram till målet. Det är omöjligt. Du kommer dö. Vad ska vi då säga med en person som har Jannah som mål, men han har ingenting med sig. Han har ingenting att komma till målet. Allah Azza wa Jalla har sagt i Koranen, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقْوَى. Att man ska samla, och man ska ha med sig provision på resan till Allah. Och den bästa provisionen är taqwa. det är, yani goda gärningar som man har med sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Han nämner också från Ali radiyallahu anhu att han sa en natt, han sa ahin min qillati zad wa bu'du safar wa wahshat at-tariq. Ali radiyallahu anhu beklagade sig en natt över hur lite han hade med sig i bagaget, över hur långt avståndet var och hur ensam han kände sig på vägen. Yani Ali radiyallahu anhu, Amir al-Mu'minin, som är den fjärde bästa människan i denna umma efter profeten alaihissalam, beklagar sig över hur lite goda gärningar han har med sig, hur långt det är till paradiset och hur ensam han känner sig på vägen dit. وبكى أبو هريرة عند موته وقال إنما أبكي على بعد السفر وقلة زادي. وأبو هريرة رضي الله عنه لا جرت بدتس بدن و hans grät och säger jag gråter bara för att min resa är lång och jag har inte mycket med mig. Jag har inte mycket med mig. Och så säger Ibn Rajab, إذا الشكى من قلة الزاد من زاده كثير فكيف يقول من لا زاد له. Om de som har så mycket bagage, så mycket goda gärningar, klagar och är rädda, vad ska då de som inte har någonting alls säga? Eller vad ska vi säga? Subhanallah. Allah, må Allah förlåta oss. Må Allah vägleda oss. Amin. Qala ibn Simak, ma bakaw li sakrat al-maut, innama bakaw li hasrat al-fawt. Kharaju min darin lam yatazawwadu minha wa qaddamu ala darin la zada lahum fiha. En annan man från Salaf som heter Ibn Simak sa en liknande sak. Han sa att jag gråter inte, eller de gråter inte över dödens rus, utan de gråter över vad de förlorat, allt de har missat. De lämnar detta liv utan att ha med sig någonting och färdas mot nästa liv med tomt bagage. Och det är så. En person som ligger på dödsbädden, han kan vara ledsen över många saker, men han kommer vara väldigt ledsen över att han inte har någonting då han ska möta Allah subhanahu wa ta'ala. Så det här var den andra saken, och det var ens pengar. Gärna ens pengar tar man inte med sig in i graven om de inte är i formen av en god gärning. Är vi överens där? Att pengar går tillbaka till dina arvtagare, eller hur? Allt du äger, förutom de pengar du har gett fisabilillah, de tar du med dig in i graven och på domedagen och in i paradiset. Den tredje saken som vi tar med oss till graven, det är al-amal, det är våra gärningar. Wa huwa al-khalil alladhi yadkhulu ma'a sahibihi qabruhu fa yakunu ma'ahu fihi. Och det är den vännen som följer med oss in i graven och är vårt sällskap i graven. Wa yakunu ma'ahu idha bu'ith. Och den kommer att vara med oss då vi återuppstår. Wa huwa wa yakunu ma'ahu fi mawqif al-qiyamah. Och kommer att vara med oss då vi står på domedagen. Och vid as-sirat och vid al-mizan, vid bron och vid vågen. Wa bihi tuqsamu al-manazil fil jannati wan-nar. Och baserat på ens gärningar delas ens position ut antingen i paradiset eller i helvetet. Så gärningarna är det som är avgörande. Det är de som vi har med oss in i graven. Och det är de vi har med oss när vi står upp inför Allah Azza wa Jalla på domedagen. Så som profeten alaihissalam sa att varje människa kommer att återuppstå. Huffaten, urraten, gurlen, buhmen kommer att återuppstå nakna, utan kläder, icke omskurna, barfota och buhmen utan någonting med sig, yani förutom sina gärningar. Subhanallah. Så på domedagen kommer man då möta de gärningar man har med sig i detta liv. Och dessa gärningar är avgörande vart du kommer att hamna, i paradiset eller i helvetet. Och om du nu ska till Jannah, vart du hamnar i Jannah. Och du udkhulul Jannah bima kuntum ta'malun. Yani gärningarna avgör vart du hamnar i Jannah. Ingen går in i Jannah förutom med Allahs rahma. Men vart hamnar du i Jannah? Det avgörs på dina gärningar. Och samma sak, någon som ska till helvetet, det avgörs också på hans gärningar. Hur mycket dåliga och hur vidriga gärningar han har gjort i detta liv. De värsta av gärningar, hyckleri och otro, det är botten av helvetet. Och sedan finns det darakat, det finns låga nivåer i helvetet baserat på vad personen har gjort. Och därför så säger Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan fa li nafsi wa man asa'a fa alayhi. Att den som gör goda gärningar gör det för sin egen vinning. Och den som gör ont gör det bara för sin egen förlust. Och Allah säger, man kafara fa alayhi kufru. Den som förnekar, förnekar bara för sin egen skull. Wa man amila salihan fa li anfusihim yamhadun. Och den som gör goda gärningar gör det bara för att som en bädd för sig själv, eller att lägga ut den goda vägen för sig själv. Och då säger Ibn Rajab, qala ba'd salaf fil qabr. Yani den som gör goda gärningar gör dem som en bädd för sig själv i graven. Yani han säger att al amal salih, goda gärningar kommer att vara en bädd för personen i graven. Haythu la yakunu lil abd min mata' ad-dunya firash wala wisada wala mihad. För att du tar inte med dig någon madrass eller kudde eller säng in i graven förutom dina gärningar. Bal kullu 'amilin yaftarishu 'amaluhu wa yatawassaduhu min khairin aw shar. Det är hans gärningar som kommer att bli hans liggplats i graven, bra eller dålig, baserat på vad han gjorde i detta liv. Fal 'aqilu man 'ammara بيته الذي تطول إقامته فيه ولو عمره بخراب بيته الذي يرتحل عنه قريبا لم يكن مغبونا بل كان رابحا. Så säger att العاقل, den intelligenta personen, är den personen som bygger det huset vars vistelse kommer att vara lång. Paradiset, vistelse är oändlig, även om det är på bekostnad av att förlora det huset som han ändå kommer att lämna i detta liv. Så att investera, tänk på nästa liv, och man ska inte bara vara besatt av detta världsliga liv. Qala Wahab ibn Munabbi, en av salaf, sa att Luqman al-Hakim sa till sin son, ya bunayya likull insanin baytan. Min son, varje person har två hus. Baytun ghaibun wa baytun shahid. Ett närvarande hus och ett frånvarande hus. Tayyib. Fala yulhiyannaka baytuka shahid alladhi fihi 'umruka al-qalil 'an baytika al-ghaib alladhi fihi 'umruka at-tawil. Så säger han till sin son, och Luqman gav ju mycket vackra råd till sin son, som alla nämner i Koranen. Han säger här att varje människa har två hem. Två hus, kan man säga. Ett hem i detta liv som är närvarande, du kan se det. Och ett hem, ett hus i nästa liv som är frånvarande, som du inte kan se. Så han säger, låt inte det huset i vars vistelse du kommer att vara en kort tid distrahera dig från det huset i vars vistelse du kommer att vara för alltid. Så återigen där, att reflektera över att det här livet bara är kort. Kullu man aliha fan. En allt på dunja kommer att förgå och kommer att försvinna. Allt kommer att försvinna på denna dunja. Och det är akhira som är det riktiga livet. Det livet som kommer att bestå i all evighet. Han nämner här också ett fint citat. وَقَالَ بَعْدُ السَّلَفِ اِعْمَلْ لِلْدُّنْيَا عَلَى قَدْرْ مُكْتِكَ فِيهَا وَعْمَلْ لِلْآخِرَ عَلَى قَدْرْ مُكْتِكَ فِيهَا. Subhanallah. Yani kalimat tukta bima i dhahab. Yani vackra ord här. Han säger här, denna man, dessa visdomsord, att agera yani i vinst för dunja beroende på hur länge du kommer att leva där i. Och agera för din akhira beroende på hur mycket du kommer att vara där i. Yani vad blir det om man kollar relativt? Dunja är ingenting jämfört med akhira, eller hur? Subhanallah. Men idag, lill asaf, det har blivit tvärtom. till profeten alaihissalam och till sahaba, man var tvungen att säga la tansa nasibaka min ad-dunya, yani glöm inte bort din del av dunya. Ja, subhanallah. Idag vi behöver säga till folk la tansa nasibaka min al-akhira. Yani det är bara dunya. Yani glöm inte bort din del av akhira. Det är dunya, 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 dag och natt, subhanallah. Det är en sakra. Det är som folk är berusade av dunya. Som vissa av salaf sa, dunya, det är som saltvatten. Kamail bahar al-malah. Ju mer du dricker, ju törstigare blir du. Så är dunya. Ju mer du får upp smaken för dunya, du får högre lön, du får finare bil. Du vill bara ha mer och mer och mer. Du blir inte mätt, subhanallah. Det är gift, det är farligt. Och det tar död på dig. Och det tar död på din religion. I många fall. Om den missbrukas. Men om man använder rikedomarna till gott, så alhamdulillah, då är det gott. Men profeten alaihissalam, han sa wa qalilun ma'hum. De är få. De som har pengar och skänker. Han sa så här med handen. De ger. Walakin qalil, de är få. De som är rika och generösa. Rika och använder sina pengar väl. Nej. Han säger också, och det är lite djupa saker, därför läser jag på arabiska först, det blir lättare att översätta. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبْنِ آدَمْ بَيْتَانْ. Och vissa lärda sa att människan har två hem. بَيْتٌ عَلَى الْأَرْضِ وَبَيْتٌ فِي بَطْنِ الْأَرْضِ. Han har ett hem på jorden och ett hem i jorden. فَعَمَدَ إِلَى الَّذِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَزَخَّفَهُ وَزَيَّنَهُ وَجَعَلَ فِيهِ أَبْوَابًا لِلشِّمَالِ وَأَبْوَابًا لِلْجُنُوبِ وَوَضَعَ فِيهِ مَا يُصْلِحُهُ لِشِتَاءِ وَصَيْفِهِ. Så vad gjorde människan med huset som är på jorden? Han fixade huset, han gjorde det vackert, han gjorde en ingång på höger sida, vänster sida, han gjorde det så att det tål kyla, det tål värme. Och sedan när det kommer till huset i underjorden, vilket är graven, فَأَخْرَبَهُ, han demolerade detta hus. فَإِذَا قِيلَ هَذَا الْبَيْتَ الَّذِي أَصْلَحْتَهُ كَمْ تُقِيمُ فِيهِ. Så man frågar personen, det här huset som du har fixat på jorden, hur länge kommer du att vara där i? Och då säger man, لا أدري, jag vet inte. Och det är samma sak, ingen av oss vet hur länge vi kommer att bo i denna dunja. قيل له والذي أخربته كم تقيم فيه. Och huset du har förstört, yani graven, akhira, janna, hur länge kommer du att vara där i? قال yani فيه مقامي, för evigt. Och då så säger den här vise mannen, تقر بها على نفسك وأنت رجل تعقل, yani du erkänner detta själv, du är en person med förstånd. Nu, vad han säger här, vi har två hem. Ett på jorden och ett i jorden. I jorden representerar nästa liv, Jannah. Vi bygger på jorden och vi struntar i det som ligger under jorden. Hur länge ska vi leva på jorden? Vi vet inte. Några år. 60-70 år max, eller hur? Hur länge ska vi leva i nästa liv? För alltid. Och vi vet om detta. Att vi bara fokuserar på dunya och inte på akhira. Hur kan en person med intellekt ens erkänna någonting sånt om sig själv? Att han har den kunskapen, men han fortsätter på den banan. Tyder på att man har en brist i sitt intellekt. Han säger sen, فَالْمُؤْمِنْ يَأْتِيهِ عَمَلُهُ الصَّالِ فِي قَبْرِهِ فِي أَحْسَنِ سُورَةِ فَيُبَشِّرُهُ بِالسَّعَادَ مِنَ اللَّهِ وَالْكَافِرِ بِعَكْسِ ذَلِكَ. Han säger att de goda gärningarna kommer att komma till personen i graven i skepnaden av en vacker man. Och ge honom de glada nyheterna om السَّعَادَ, lycka från Allah Azza wa Jal. Och el kafir kommer att få yani, nyheter om olycka från Allah subhanahu wa ta'ala. Och han säger att al-amal al-salih, de goda gärningarna, kommer att omringa al-mu'min i hans grav. Som det har nämnts i Sahih ibn Hibban från Abi Huraira från profeten alaihissalam, där han säger i hadithen walladhi nafsi biyadih, vid honom i vars hand min själ vilar, så kommer den döda att höra fotstegen av folk då de lämnar hans begravning. De döda som har begravts, när det är begravning, kommer att höra fotstegen när fötterna drar i marken när folk lämnar hans begravning. فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتْ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ. Om han var en mu'min så kommer bönen att vara vid hans huvud. وَالزَّكَاتُ عَنْ يَمِينِهِ. Och hans zakat kommer vara på höger sida. وَالصَّوْمُ عَنْ شِمَالِهِ. Och fastan på vänster sida. وَفِعْلُ الْخَيْرَاتُ وَالْمَعْرُوفُ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ. Och allting gott han gjort mot folk och goda gärningar kommer att vara framför hans fötter. فَيُؤْتَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ. Och då kommer straffet i graven mot hans huvud. Och då säger huvudet as-sala laysa qibali madkhal. Han brukade be, här kommer du inte fram. Ja, det här platsen kan du inte straffa. Till slutet på hadithen. Yani dina goda gärningar är ett skydd i graven från straffet i graven och straffet på domedagen. Subhanallah. Och det har ju nämnts i hadith Bara ibn Azib, den långa hadithen i Musnad Imam Ahmed, om just vad som händer i graven och hur en person ligger i graven och han ser, eller han får ligga på en bädd av Jannah, om han är rättfärdig, med kläder, vackra kläder, doft från Jannah, ett fönster till Jannah, och det kommer till honom en vacker man i graven. Och han säger, yani, abshir, vem är du som kommer med glada nyheter? Och då säger han, jag är dina goda gärningar. Jag kände dig bara att vara snabb i att lyda Allah. Och långsam i att synda. Och sen berättade profeten al-Islam om den dåliga personen som ligger i graven. Som ligger på en bädd av eld med kläder av eld och ett fönster till helvetet. Och han straffas och graven trycks ihop. Och då kommer en vidrig man till honom som ser jätteful ut och doftar jätteäckligt. Och han säger, A'udhu billah, typ, vem är du? Må Allah skydda mig från dig. Ditt ansikte kommer med dåliga budskap. Och då säger han, jag är dina dåliga gärningar. Jag kände dig bara att vara långsam i att lyda Allah och snabb i att synda. Subhanallah. Så gärningarna kommer att följa dig till graven. Kommer att följa dig på domedagen. Och kommer att avgöra vart du hamnar någonstans. Han nämner också från Ata ibn Yasar som sa att man lägger den döda personen i graven. Så kommer hans gärningar att komma mot hans ben, högra ben. Och då så säger man, ana amaluka, jag är dina gärningar. Fayaqulu ana amaluk, jag är dina gärningar. Och här kommer de som ett straff. Det är någonting som skrämmer personen i graven. Och då säger personen, vart är min familj, vart är mina barn, vart är min ashira, vart är mitt folk? وَمَا خَوَّلَنِ اللَّهِ. Och det som Allah gav mig i dunya. Och då så säger den här rösten, du har lämnat din familj, dina barn, du har lämnat ditt folk och allting som du hade. Allah وَرَاءَ ذَهْرِكَ. Allt det här har du lämnat bakom dig. فَلَمْ يَدْخُلْ مَعَكَ قَبْرُكَ غَيْرِ. Och det är bara jag som följt med dig in i graven. Yani, dina gärningar. Och då så säger den här mannen, ja leitani, athartuka ala ahli, om jag bara hade gett dig mer uppmärksamhet än min familj och mina barn och mina vänner och allting jag samlat på sig. Idh lam yadkhul ma'i ghayruk, då ingen annan än du följde med mig in i graven. Och det är lite sent att ångra sig när man väl ligger i graven, eller hur? För då som vi sa, inqata'a, människans gärningar är stopp. Du kan inte öka dina gärningar, förutom de som vi nämnde. Så att en person lägger mer fokus på pengar och familj och barnen och status och bygga och investera och försummar sina gärningar, han kommer att vakna upp och ångra sig den dagen han ligger i graven och ser att hans gärningar bara är dåliga och de goda är bristfälliga. Men då är det för sent och då kommer hans ånger inte att hjälpa honom. Och det berättas också från Yazid al-Raqashi. Han sa, det har nått mig att då man lägger den döda personen i graven så kommer hans gärningar att komma till honom. Thum antaqaha Allah. Och Allah kommer att få hans gärningar att prata. Faqalat, ayyuhal abd al-munfarid fi hufratihi. Och du, ensamma person som ligger i denna grupp. Inqata anka al-akhilla. Dina vänner är borta. Och din familj är borta. Fala anisa laka al-yawma ghayrana. Du har ingen annat sällskap än oss idag. Thumma baka Yazid wa qala tuba liman kana anisuhu salihan wal waylu liman kana anisuhu wabalan. Och då så grät den här mannen som berättade denna berättelse och sa glada nyheter till den personen vars sällskap är gott och wail till den vars sällskap är ont i graven. Och sen nämner författaren lite poesi på slutet som är svårt att översätta. Men där slutar boken. Och om vi bara kort går igenom hadithen. Att den döda följs av tre till graven. Jag vill att vi ska minnas denna hadith. Yatba'u al-mayyit thalath. Tre följer graven. Tre följer personen till graven. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Hans familj, hans pengar och hans gärningar. Två går tillbaka och en stannar kvar. Hans familj går tillbaka, lämnar honom. Hans pengar lämnar honom. Och hans gärningar är kvar. Så ja, ikhwa. Jätteviktigt att vi alla förbereder oss för döden. Den dagen vi ska dö. Och vi nämnde ju förra lektionen hadithen där profeten alaihissalam satt vid en grav. Och han grät. Man skulle begrava en av sahaba. Och han säger, ja, ikhwani, li mithli hadha fa'iddu. Mina bröder, det här är det vi ska förbereda oss för. Och en man frågade profeten alaihissalam, vem är den smartaste människan? Men hu akyasun nas? Qala aktharuhum lil mauti dhikra wa aktharuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaika al akyas, ulaika al akyas. Den smartaste människan är den som oftast påminner sig själv om döden. Och den som bäst förbereder sig för vad som väntar efter döden, det är de som är de smarta. Det är de som är de smarta. Som Allah Azza wa Jal upplyser oss och ger oss insikten och kunskapen och påminna oss om döden. Och underlätta för oss att göra goda gärningar som leder till hans ridwan, hans välbehag och hans högsta paradis. Må Allah förlåta oss för våra synder och brister. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.